Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, hockey hallå, 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 hallå.
Ja, hallå och välkomna till podcastens sommarspecial. Ja. Jonathan Ekeliv och jag, Per Bjurman, är båda i Stockholm på redaktionen. Ja. Och tänkte avbryta sommarstiltien, bryta sommarstiltien med ett litet specialavsnitt när vi ändå är på samma ställe.
Du, det är inte varje gång. Det händer ju någon gång per år. Det var ju senast var ju när vi var i kollosoffan i princip.
Ja, i Detroit var vi väl.
Ja, Detroit var vi också. Ja, precis. Det var ju på vår roadtrip.
Ja.
Men annars är vi vana att sitta, jag är van att sitta i ett konferensrum 10 meter här bort och stirra in i en vägg. När vi spelar in podcast. Nu sitter jag plötsligt 1 meter från Mr. Björbiff himself.
Ja. Det måste kännas skräcken.
Ja, det är nästan lite så här, oj, 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 hur ska det här gå?
Ja, ja, jag undrar överhuvudtaget hur ska det här gå? Det är för att man känner sig väldigt ringrostig. Det känns som det var extremt länge sedan vi gjorde det här.
Ja, det är ju alltså i början av juli, precis efter John Tavares i princip hade skrivit på för Toronto.
Ja, det är en dryg månad bara, men det känns ändå...
Ja, det känns som en del av förra säsongen, fast det egentligen var en del av den här kommande säsongen, de här signingen och allt.
Men det känns som det har gått långt för oss, ja. och inte spelat in eller knappt skrivit om hockey, knappt tänkt på hockey.
Nej, precis. För ärligt talat, det har varit ganska lugnt här, alltså sen egentligen flera veckor tillbaka på NHL-fronten. Vi kommer komma in på lite grejer som trots allt har hänt i den här sommarpodden. William Karlsson har till exempel skrivit på ett kontrakt och vi har haft någon trade här och där, men annars känns det som att man har kunnat släppa det lite grann. Jag måste erkänna att jag har inte varit superfrekvent in och kolla mitt Twitterflöde för att se vad som händer borta i Nordamerika.
Vad har du gjort då under sommaren?
Ja, jag har gjort annat. Jag har ju jobbat en hel del faktiskt. Så det är inte så intressant att svara. Men jag var ju en sväng i Barcelona.
Just det, det var det ju.
Ja.
Hippa ondskan ute och åker till Europas hipsterställen. Ja. Är det så?
Lite så. Jag måste tyvärr erkänna en grej som är lite pinsam för mig själv. Som är typiskt mig, så du kommer inte bli förvånad. Men anledningen till att jag åkte dit, och som jag kanske till och med eventuellt sa i den sista podden, där jag kommer inte ihåg, det var att jag skulle dit på ett bröllop. För att jag har en kompis som bor i Barcelona som är ihop med en spanjorska.
Ja, coolt.
Ja, så det tänkte jag. De ska ju gifta sig. Så att då åker jag dit. För att jag hade fått reda på en kompis då att det skulle vara bröllop. Så att då åkte jag dit. Men precis...
Med fel helg eller vad?
Nej, men precis innan jag ska åka så får jag reda på att ja, du är inte bjuden på... Du ska inte på bröllop. Nej, ja, okej. Okay,
vadå, du var inte bjuden?
Nej, jag var inte bjuden. Så jag tänkte, okej, det var lite märkligt. Och jag har inte hört någonting från min kompis där heller, utan allt kontakt har gått via min kompis som skulle åka med till Barcelona. Tyckte det var lite märkligt, men ja, det är väl kul i Barcelona då. Jag ångrar mig inte liksom. Sen precis när jag är där i princip, då förstår jag att det är inte han som ska gifta sig överhuvudtaget. Han har ingenting med det här att göra. Det var ju min gemensamma kompis som hade en annan kompis som skulle gifta sig där. Klart inte jag inte var bjuden på det bröllopet. Så det hade ingenting med bröllop att göra den där resan överhuvudtaget.
Vilken surrealistisk berättelse.
Ja, precis. Så att det blev ju bara en vanlig liksom, semester där. Men det var inte så dumt det heller.
Nej.
Så, ja.
Men annars, du har ju varit chef här på Sportbladet under sommaren till och från.
Ja, sista veckorna så var det sån kris här på redaktionen att till och med Jonathan Onskan Ekeliv fick rycka in som chef.
Ja.
Vi får se om det blir någon fortsättning med det. Men så att det har varit lite små intensivt ändå trots allt sommar för mig. På det viset kan man säga.
Ja.
Själv då, Bjurman? Du har ju varit här i Stockholm ett tag. I Sverige snarare.
Så. Jag har inte varit så mycket i Stockholm. Jag har varit här i Sverige nu i fem veckor. Men jag har ju mest varit i Dalarna då. Och Borlänge. Och nu är jag i Stockholm en sväng. Och jo, det har varit väldigt lugnt. Jag har inte heller ägnat mig särskilt mycket åt hockey. Jag tycker det börjar kännas så här, som vanligt i mitten av augusti, att det börjar kännas som det var otroligt länge sedan man såg hockey. Det är nästan svårt att föreställa sig hockey.
Men
och jag kommer hit och känner mig lite bortkommen. Sverige har förändrats mycket sen jag flyttade. Så jag är mer bortkommen här än i USA.
Liksom. Du känner dig helt vilsen här?
Ja, men så, vi har ingen swish och vi använder kontanter. Och det blir konstigt med kort och jag vet inte längre hur man betalar in sig på tunnelbanan och sånt. Jag är riktig turist här alltså.
Du vill ha sådana här stämpelkort liksom. Ja, jag förstår inte vad folk håller på med. Blippa med för något skit liksom.
Ja. Nej, ni är så jävla moderna här.
Ja, Swish, det kommer dröja tag innan det dyker upp i USA och liknande.
Ja, det skulle jag tippa att det gör.
Ja, det känns inte som kontanter i 10 år till minst.
Ja, kontanterna är inte det, på minsta vis på väg bort.
Nej, det har jag märkt när jag åker på mina resor dit. Så.
Ja. Och dessutom har ni ju nya liksom, mynt och sedlar här som jag inte känner mig bekant med.
Nej, du ser.
Framförallt mynten fattar ingenting om nu.
Nej, det måste jag erkänna att jag inte gör heller. Så. jag vet inte hur länge sedan det var, så jag hade kontanter i plånboken faktiskt.
Är det sant?
Du säger, jag är supersvensk.
Ja, du är det. Det är många som är precis så. Och jag känner mig då lite vilsen här. Men ja, titta här nu. Peter Wennman tittar in.
Nu sitter vi i poddrum här. Peter Wennman av alla kommer in. Det är ju två superlegendarer. Han vill ju in. Ja. Nu kliver Peter Wennman in.
Nu kommer du in i podcast. Ja, det var trevligt att se Peter Wennman här. Är det bra?
Det här är ett stort möte alltså.
Men du är väl kvar ett tag så jag kan komma ut och
träffa dig? Ja, det kommer bli långt. Jag ska storsätta mig mentalt och göra reseräkning.
Ja. Men nu ses vi om en stund.
Stort. Ja. Peter Wennman kliver in.
Legendariskt.
Det är superlegendariskt. Jag känner mig otroligt liten här måste jag säga. När Bjurman och Peter Wennman kommer och hälsar på varandra. Ja. Men jag har sett att du har noterat, alltså, trots att du bor i New York, där det kan vara varmt, har vi förstått, så måste du ändå, jag såg något inlägg från dig om att...
Ja, man har ju försmäktat i denna Death Valley-artade hetta i Sverige i år. Visst, det är ju ännu hetare i New York, men där har vi i alla fall air conditioning.
Ja, det kan de ju i USA.
Så man tänker inte på det på samma sätt. Är man inomhus så är det svalt. Ja. Det är det inte i gamla stenhus i Borlänge.
Nej,
på Hagalund. Hur man än har fönstren öppna och vädrar och står i, så ligger man och främtar där.
40 grader.
Ja, det är helt, har varit helt otroligt på det sättet. Ja.
Jag tyckte att du flydde därifrån ett tag till och med. Så tyckte jag såg något inlägg om. Att du, nej, nu får det vara nog. Nu måste jag iväg.
Nej, inte menar att jag var ute i skogen och så. Nej. Och sökt svalka.
Ja, du tänkte så. Ja. Nej, men du, ska vi komma in på lite... Försöka sätta oss in i NHL helt plötsligt här igen.
Nej, jag tycker det var trevligt att bara prata roligt. Om som...
Ja, exakt.
Oh, nej, vi ska väl prata lite hockey. Och ja, det största som har hänt är det som inte har hänt, skulle jag vilja säga. Alltså, det var ju så otroligt nära, och vi började prata om Summer of 65. Att Erik Karlsson då var ju bara, återigen kändes det som bara en hårsmån från att bli tradad till Tampa, var det ju framförallt det pratades om. Men du höll på att svimma.
Ja, jag höll på att svimma på den där. Och jag tror den förlösande faktor till att jag faktiskt i princip svimmade, det var ju, dels så kom det ju tweets från lokalreporter att det var så gott som klart. Ja. De var överens, klubbarna. Ja. Och sen så när dessutom Erik Karlsson började följa Steven Stamkos på Instagram, då var det ju klart. då svimmade jag.
Ja. Men sen hände liksom inget. Och sen har det helt svalnat. Det är inga rykten, ingenting nu.
Nej, precis. Från att det var kontinuerlig uppdatering timme efter timme minst.
Ja.
Och det var Dallas dagen innan och det var three-way deal var det snack om.
Ja, att det kändes som att jag vågar knappt gå ut, för nu smäller det snart och måste skrivas krönikor och få tag i honom och så.
Exakt. Jag kommer ihåg när du skulle flyga hem till Sverige. Det var ju inte bra alltså att det skulle vara off i liksom flera timmar på ett flyg när Karlsson kommer bli tradad.
Precis.
Men... Nu sitter vi en dryg månad senare och som sagt sista veckorna så är det inte varit ett endaste knyst.
Nej.
Och just nu känns det inte som att det...
Frågan är vad kommer att hända då? Kommer han att vara kvar i Ottawa som han ju har tackat nej till ett bud?
Han kommer inte vara kvar i Ottawa. Alltså i alla fall inte, det kanske blir så...
Ja, men kommer han att vara där i höst?
Ja, precis. Det är ju det som är den stora frågan. För han har ju tackat nej till bud och det är med Melnyk som ägare så är det helt omöjligt att han kommer stanna. För vi har ju sett nu på kontrakt som till exempel Tavares skrev och som andra har skrivit. Dels är det enorma summor, men också enorma sign-on-bonusar. Mm. Och den typen av klumpsummor, det kan ju en budgetlag som Ottawa inte betala ut. Så att det är helt kört att han stannar där. Och då låter det helt ologiskt att de ska dra in den här soppan ända in i säsongen som ska hålla på att påverka laget.
Ja, jag förstår inte heller varför man inte river av det här plåstret på en gång.
Precis, och det känns inte som att hans värde ökar för varje dag som kontraktslängden håller på att löpa ut.
Nej, för deras del.
För deras del, utan de borde ju gjort klart det här för länge sedan. Det är ju ett misslyckande, känns som att den här soppan fortfarande lever.
Men är det något de är bra på i Ottawa just nu, så är det väl misslyckande.
Du, det är ju onekligen sant. Alltså. Som om inte Erik Karlsson-soppan vore nog, så måste jag säga, bara här på slutet så skrev vi faktiskt Mark Stone på ett kontrakt precis innan han skulle in i arbitration, in i skiljedomstolen. Mm. Och vad slutade det med? Jo, ett ettårskontrakt. Och efter det så är han UFA nästa sommar också.
Ja.
Nästa sommar har alltså Ottawa just nu Erik Karlsson, Mark Stone, Matt Duchene som UFAs. Och lägg där till faktiskt, kan man nämna, även Ryan Dzingel som faktiskt vann deras interna skytteliga förra säsongen. Så, ja, och räknar man in att de tradat Mike Hoffman och Derek Brassard vid deadline, så ettan, tvåan, trean, fyran, femman, sexan i deras interna poängliga kanske är borta nästa sommar.
Och så har de ingen målvakt heller.
Nej, Craig Anderson vill ju inte vara där.
Nej.
Så ja, det är fullständigt haveri.
En shit show.
Det är en shit show. Ja, jag vet inte hur de ska lösa det här. Alltså. Ska jag komma med en teori?
Med by all means.
By all means, det är ju lite det som är tanken med podden här. Nej, men det var ju något lite löst rykte, kommer ihåg, för länge sedan nu. Det är ju också där i flera veckor sedan nu. Men att Erik Karlsson kanske inte var så sugen på att faktiskt skriva på ett långtidskontrakt med den klubb han skulle tradas till direkt. Vilket jag tror är en otroligt viktig faktor för den klubben som ska offra så mycket för att trade till sig honom.
Ja, det är klart.
Om vi pratar till exempel Dallas, ska de då släppa Miro Heiskanen, deras stora enorma backtalang, för bara ett år med Erik Karlsson? Eller ska Tampa släppa Sergachev, deras enorma backtalang, för ett år med Erik Karlsson? Nej, då vill de att Erik Karlsson ska krita på en åttaårs jättekontrakt direkt så att de får den försäkringen.
Mm.
Men det
varför vill Erik bara ha ett år, tror du, för att känna sig för?
Eller? Nej, alltså, han vill nog, jag tror att han vill, nej, men jag tror ju så här, han vill inte skriva på ett kontrakt förrän han har känt sig för
nej, det var det jag menade.
Ja, precis. Alternativt så är han lite inspirerad av John Tavares nu som blev UFA. Och som kunde välja precis vad han ville istället för att behöva förhålla sig till vilka klubbar som kan byta bort saker.
Ja, det är såklart.
Så han sitter ju egentligen med jättestor makt på det viset. Han måste ju inte gå med på en förlängning. Han kan bara sitta och vänta ut där om han vill. Även om han skulle bli tradad av Ottawa liksom, så kan han göra det. Så att jag tror att det är en faktor till att vi inte har sett den här enorma traden. Att Erik Karlsson faktiskt har satt stopp för en förlängning. Det tror jag.
Ja, men han kan inte sätta stopp för en trade.
Det kan han inte göra, för han har inga restriktioner i sitt kontrakt på det. Han har inga klausuler.
Vad skulle det finnas att känna sig för i Tampa, Jonathan? Det är väl bara att skriva på och njuta av tillvaron.
Precis.
I flipflops året runt.
Ja, precis. Och han, det tror jag på, de här spekulationerna om att han gärna vill komma till Tampa. Vi såg ju i All-Star-helgen när han trots allt bodde hemma hos Victor Hedman.
Ja.
Njöt i sin piratdräkt där och kramade om materialen och sände tjenis med Kutcherov och Stamkos. Han följer ju Stamkos här nu på mig. Oj, 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 vilka slutsatser jag drar. Det är stort.
Det har du noterat.
Ja. Det kanske är liksom, det borde ju, då borde det inte vara något problem för han att skriva på en förlängning där. Men i Tampas fall så, jag undrar om, för jag tycker de, alltså deras situation ändå med, när de har ett ganska väluppbyggt lag med en målvakt på plats, de har en Norris Trophy-back redan på plats och de har så många bra forwards, att det kanske måste offras och stökas undan lite för mycket bland lönerna för att få
vill
plats.
Vill du inte ha
Erik Karlsson långsiktigt? Ja, det låter ju som det.
Nu ska jag lägga ut snus.
Ja, nu låter det som att jag argumenterar för att Erik Karlsson, det blir svårt och det vill jag inte ha. Men jag börjar få en liten känsla av att Iceman kanske ska försöka vara lite kylig här nu och vänta in Erik Karlsson som en rental. Plocka in han billigare utan att behöva släppa Sergej vid deadline och få honom en vår och försöka vinna Stanley Cup all in.
Ja, det var inte bara en teori det här, Jonathan.
Nej, nu var det en enormt lång harang här.
Det var flera teorier. Ja, ja, men du, låt oss tala om den andra Karlsson. Han som kallas världens bästa Karlsson i sin hemstad Las Vegas. För det blir hans hemstad även i fortsättningen, och minst ett år till. För att samma sak där precis innan arbitration, när det hade lagts. Han hade begärt lite tyckte man.
Ja.
Och Vegas hade svara som man brukar göra i de situationerna. Ja. Väldigt lite.
Ja.
Men de kom då till slut överens om, vad var det, 5,2?
5,2, ja.
5,2 miljoner för ett år då.
Ja.
Och det känns ju faktiskt väldigt rimligt, tycker jag, för alla inblandade. Alltså, visst, en spelare som gör 43 mål på on a regular basis ska ju ha väldigt mycket mer än så. Ja. Då är man ju 10 miljoner ja. Spelare. Men nu har han ju bara gjort det här ett år och det finns inga garantier att han kommer att göra det igen. Det är ingen som vet. Det var en unik situation med en spelare som ena året gör 6 mål och nästa 43.
Precis, jag håller helt med där. Det fanns liksom ingen sample, vad ska jag säga, någon sån här prejudikat.
Nej, precis. Ja, precis. Bra där. Ja. Bra där. Prejudikat.
Ja, för att det var en sån extrem explosion för Erik Karlsson, eller Erik, för William Karlsson i ja, alltså hela säsongen där. Och, så att jag tycker att det här var väl det kanske rimligaste man kunde komma fram till. Någon slags kompromiss.
Ja.
Men sen måste jag säga att...
Men ja, det är ju liksom klokt av Vegas. Ja. De tar ingen jätterisk här. Nej. Skulle det visa sig att han är nere på 9 mål igen. Det blir ju som ett provval för han. Det är upp till honom själv nu att bevisa vad han ska ha i framtiden.
Ja, precis. För att, ja, men jag håller helt med där. För att han får ju, visst, han hade kanske kunnat gå med på ett långtidskontrakt och göra en sån här Mattias Ekholm eller en Kalle Järnkrok eller en John Klingberg och gått med på kanske 4 miljoner för 5 år och sånt där. Och visst, då skulle han, det skulle vara jättefina pengar. Han skulle vara en ekonomiskt försäkrad för livet i princip. Men det är som du säger, skulle han upprepa den här säsongen nu? Alltså nästa sommar när han sitter som RFA igen, då är det ju 8-9 miljoner åtminstone.
Är han RFA då igen?
Eller han, ja, han är RFA en gång till. Ja, okay. Och han har dessutom arbitration rights då också. Så att,
ja.
Men...
Ja, men låt säga att det är väldigt mycket att hoppas på att det ska bli över 40 mål. Men låt säga att det visar sig att han är en 30-målsspelare i alla fall. Ja. Då kan han ju begära 7 miljoner.
Ja, minst det. Och över ett 7-8 års kontrakt.
Ja, precis.
Så att jag håller nog med om att det här var... Det enda man kan anmärka på är väl att han kanske begärde lite som vi sa det. 6,5 bara efter en 43-målssäsong. Alltså, du har ju
argument. Ja, man tycker att agenten har gått ut med,
på sin sida.
Med 9 liksom. Ja. Men i och med att det ändå varit 5 så kändes det...
Det kändes okay. Utfallet blev okej. Okay, liksom. Men sen måste jag säga att jag tror faktiskt att William Karlsson är en 30-målsskytt.
Ja, alltså, det tror jag också. Tror jag. I den här omgivningen han har nu. Det tror nog jag också.
För att man kan säga att ja, visst, han gjorde mål på vart fjärde skott. Alltså 24% han hade skottprocent. Det är omöjligt att hålla upp över en hel karriär. Året innan hade han 6%.
Mm.
Men, och så kan man säga så här att den där kedjan, de lyfte varandra med John Tavares och Riley Smith. Kan de verkligen göra en sån säsong igen? Jag menar, vi såg en Riley Smith sänka sig lite i Florida efter sin fina första säsong där. Men jag tror att dels är alla kvar. Så de har ju samma miljö att fortsätta arbeta i.
Mm.
Och dels så är det faktiskt så att William Karlsson var ju poängbäst i den kedjan. Målbäst i den kedjan. Och liksom underliggande siffror, om man tittar på honom, hur han klarar sig när han spelar med andra spelare. Så hade han lika bra possession-siffror, lika bra siffrorna här kommer till att driva upp pucken, driva upp spelet, skapa offensiv. Så han var inte beroende av Marcus och Riley Smith på det viset. Utan han producerade, skapade chanser även de få gånger när han hade andra lagkamrater vid sin sida. Så att William Karlsson var en driving force i deras första kedja.
Mm.
Och sen tycker jag en sak som jag vill poängtera också. Alltså när man pratar om att William Karlsson kommer fullständigt out of the blue. Alltså från fjärde, tredje center i Columbus till att producera.
Ja.
Alltså om man tittar långt bak i hans karriär när han var junior, han var 18-19 år sådär. Jag har ju redan poängterat att han vann årets rookie i SHL med HV71. Men när han var i Västerås dessförinnan i Hockeyallsvenskan, titta på hans poängproduktion där. Han hade faktiskt mer poäng som junior i Hockeyallsvenskan än vad Elias Pettersson hade i Timrå, än vad William Nylander hade i SSK, än vad Henrik Zetterberg hade i Timrå, vad Filip Forsberg hade i Leksand. Så att det är inte så att han...
Nej, det var ju, han fick ju en annan roll när han kom till, framförallt av Tortorella då.
Ja.
Och själv är han väl, ja, han är klart att han är förvånad över att det är 40 mål, men han tycker väl att han har haft de här kvaliteterna. Men det var först nu som någon, coachen och några scouter såg det här.
Ja.
Att han gick och använde på det, så de hade väl inte heller trott på den här utväxlingen, men de såg ju att han var värdig platsen som första center. Åtminstone chansen att testa som första center.
Ja, det är ju... Och det här tycker jag är så otroligt spännande. Nu ska jag använda ordet igen. Prejudikat. Fast lite i annat sammanhang. För andra... För coacher att lyfta fram spelare som verkligen förtjänar en större roll. Som har fastnat i ett fack lite grann.
Mm.
För att det är verkligen... Det blir ju lite... Det är en så speciell situation med Vegas, som det var ett helt nytt lag utan hierarki, utan några kedjebestämmelser på förhand. Men jag menar en sån som Nate Smith som går från sjunde back typ i Washington till första back och är lysande där. Jonathan Marchessault som spelat 300 AHL-matcher, visserligen gjort det bra i Florida dessförinnan, men som visar sig att vara en fantastisk spelare.
En som Tampa slampar bort.
Ja, det är en parentes för samman. Men så att jag, ja, nästa säsong alltså, då vill jag se mer sådana här exempel från andra lag.
Alltså, ja, men det är ju, det är inte så lätt. För att det där du nämnde där med att det fanns inga hierarkier när de startade, det gör det ju överallt annanstans. Det är svårt att fejka den känslan, tror jag.
Nej, precis.
Det går inte att komma förbi en sån struktur.
Nej, det är svårt att acceptera för en första kedjespelare med 6 miljoner i lön att bli petad av någon med 200 AHL-matcher som man kanske kan bli en ny stjärna. Det är klart.
Joe Pavelski efter 50 år i San Jose.
Ja, då ska Sörensen upp där, vet du, och ta hans första kedjeplats. Det ska de testa lite grann. Nej, det är klart. Det är ju det som är så unikt med Vegas och som förmodligen gjorde att det blev sån explosionsartad utveckling för alla de här spelarna. Att
och vi kanske får se det igen med Seattle om några år.
Det är ju inte omöjligt alltså.
Nej.
Det är spännande.
Ja. Ja, hur tycker du det här går då? Det känns ändå okej. Okay. Det känns lite konstigt
tycker jag. Okej faktiskt. Ja, precis. Det var ett tag sedan som man satt och snackade ändå heller. Det måste jag säga. Jag har lite fridått på hjärnan efter att Duplantis hade sitt 6.05-hopp igår.
Ja, då satt jag på tändstopet här i stan och missade det. Men jag har förstått
att det var trevligt ändå. Ja.
Jag har förstått att det var ett riktigt drama det här.
Ja, jag kan ju inget om stavhopp, men jag blev lite skakig när jag rev på 5.80 och tänkte att det här blir ju en femteplats. Och sen så bara flög den där 18-åringen över liksom hopp efter. Ja, det var stort faktiskt.
Ja. Härligt. Jaha, men du, vad har vi mer då? Det var ju några trader sen vi tar oss vid sist.
Ja, det kanske är mest anmärkningsvärda är väl Jeff Skinner.
Ja, slutligen. Han har varit trade bait, känns det som, i 4-5 år.
Ja, det har varit spekulationer länge.
Ja, exakt. Det heter varje år att de är på väg att skulle trada bort honom. Och nu gjorde de det då till Buffalo.
Ja, jag tycker det är en supertrade av Buffalo. Alltså jag kände att Carolina till slut målade in sig ett hörn och bara ville bli av med de här spekulationerna. Bort med Skinner nu.
Ja.
För uppfattningen därifrån nu var ju att nej, hans kontrakt gick ut nästa sommar, Skinner. Och de ville liksom, han skulle inte bli kvar. De skulle liksom bygga om laget lite grann. Och Skinner var de som skulle offras. Så hette det bara. Och Skinner, det var ömsesidigt. Han ville inte liksom, de hade inte ens diskuterat en förlängning där. Och Rod Brindamore som ändå har varit i organisationen länge. Dels som spelare men som assisterande senast. Typ, som nu är ny tränare. Mm. Han ville ju inte ha Skinner heller. Dels för att de verkar inte riktigt, han verkar inte riktigt köpa hans stil i sitt nya bygge. Och dels så vill han inte ha en spelare som inte vill vara kvar. Som inte är motiverad för det. Så att det var väl därför de tradade honom. Men att de inte ens får ett första val för honom. De får nöja sig med Cliff Pooh. Visserligen ett bra namn. Nalle Pooh nästan.
Ja.
Och sen ett andra val, ett tredje val och ett sjätte val tror jag det blev. Nej, det för Jeff Skinner som ändå är en god för 30 mål. Han gjorde ju 37 mål här för 2 år sedan. Som är mitt i sin prime. Han är 26 bast bara, Jeff Skinner trots allt. Att, jag menar, som rental vid deadline till exempel. Han skulle ju lätt gett ett första val en sån spelare. Så att jag förstår inte riktigt hur det kunde bli så här lite. Men det sägs ju då att Jeff Skinner har haft en del att säga till om här. Han hade ju en viss no-trade-klås här, klausul. Och redan vid deadline här nu i den här förra säsongen här så ska han ju tacka nej till Los Angeles.
Ja.
Och då kan man tycka, han tackar alltså ja till Buffalo. Att flytta dit.
Ja, flytta hellre till Buffalo än till Los Angeles. Ja. Det låter direkt sinnesrubbat.
Ja, det låter historiskt beslut. Liksom. Först någonsin att medvetet då göra det valet. Men han, dels så kommer han från Toronto så han tycker att det är nära och enkelt.
Ja, det är ju nära hem då.
Precis. Och dels så ser han sin chans att med ett år kvar på kontraktet att spela till sig sitt stora kontrakt i karriären få ha Jack Eichel vid sin sida. Och ett lag som just har bytt till sig Rasmus Dahlin, eller draftat heter det. Ja. Nu har jag ringrost det. Snacka om trada till sig Rasmus Dahlin, så heter det inte. Helt plötsligt så blåser det lite positiva vindar här.
Ja, det går åt rätt håll för Buffalo tror jag man kan slå fast.
Men
det borde göra det.
Att en spelare Skinners kaliber själv väljer det laget när en sån som Ryan O'Reilly några månader tidigare sagt att han har tröttnat på hockey efter att ha spelat i Buffalo.
Ja.
Så säger en hel del om vändningen som kanske framförallt Rasmus Dahlin har inneburit för hela stan och synen på klubben.
Oj, förlåt. Nu börjar jag gäspa, det var inte meningen.
Nu börjar jag känna igen det här, mina långa haranger.
Ja, inte meningen att gäspa, förlåt. Ja, men det är... Huruvida de verkligen är ett slutspelslag, ja, får vi se.
Det får vi se.
Men det borde gå, det borde komma högre upp i tabellen. Så vägen åt rätt håll har börjat.
Ja, det känns, det är som måste det ändå vara nu. Det finns frågetecken. Jag menar, Rasmus Dahlin kan inte gå in och bara vrida om den där backsidan till en solid superdefensiv helt plötsligt. Det tror
vi
jag
får,
inte.
Vi
får väl se. Ja, du har ju högre tankar om Dahlin än vad jag har på kort sikt. Jag har ju sagt att jag först om några år tror att han kommer vara den här superbacken, att det kan dröja ett tag innan.
Du är så konservativ.
Är ju det. Ja. Och sen så är jag lite osäker på Carter Hutton där också, att han,
ja, det är lite målvakt, känns inte så hett.
Nej, det känns inte som, det finns lite Scott Darling känsla där, att det kan, man vet inte.
Men det är Linus Ullmark för.
Ja, då kan det Ullmark, vet du. Och nu sa du rätt. Nu sa du Ullmark istället för vad jag brukar säga, Ullbrand.
Ja.
Vår lyssnare brukar blandas in som, ja, som målvakt i Buffalo Sabres, men men offensivt nu när vi pratar, vi har ju, Botterill har ju även plockat in Sherry. Sen tidigare har de ju Okposo, och de har Sam Reinhardt, och de har, och jag menar, Mittelstadt kommer ju upp nu också, superintressant. Skulle vara en potentiell Calder-vinnare han också. Och de har fått lite bredd i form av Berglund och Sobotka och sådär. Och Tage Thompson som kommer i den St. Louis-traden också. Så att de har ju fyra, i alla fall tre bra kedjor. Ja. Två riktigt bra serier.
Ja, det ska bli väldigt intressant för dem i alla fall.
Det är första gången man ser fram emot att titta på, ja, Buffalo. Man aktivt kommer välja dem kanske.
Jag tror inte jag har varit i Buffalo på 10 år. Så det, men det kommer det att bli ändring på nu.
Det är så passas.
Ja. Ja, det är väl klart att jag kommer vara i Buffalo.
Ja, men det är klart att du kommer. Ja,
på premiären.
Du kommer ju vara där direkt. Men det har gått 10 år sedan. Så det är klart,
jag tror
det. De har ju varit så usla ungefär i 10 år.
Ja, det har inte blivit några resor till Buffalo. Fast egentligen rätt nära.
Ja, det är samma stat.
Ja, men det tar 8 timmar att köra,
ja,
dit.
Det är en märklig balans där egentligen, ja, hur staten är uppbyggd.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, du, vad har vi mer då? Det är några, ja, stora kontrakt som har skrivits.
Ja, det finns ju flera, man kan ju ta, jag skulle kunna stanna vid till exempel Kucherov, men vi kan ju ta,
vi kan ta Tom Wilson istället.
Tom Wilson är ju
intressant.
Det mest anmärkningsvärda kontraktet i sommar.
Ja, hur mycket fick han?
5,17 miljoner för, var det, 6 år?
Ja, långt kontrakt. Och det skrattar alla utanför Washington åt. Men Washington är mycket nöjda. Det är helt enkelt så att de värderar Tom Wilson mycket högre än vad resten av världen gör. Det bara är så. De hävdar att han var en key player till att de vann. Han är ju första kedjan och han bidrar med saker de uppenbarligen vill ha.
Han är alltså, ja, det känns som en typisk sån signing där vi utanför, och vi som är lite analytics och vi som är lite
tar för dig själv.
Ja, exakt. Känner att det här är skrattretande faktiskt, men han är ju en supercentral figur i Washington. Han är ju faktiskt en veteran där, trots att han bara är 24 år. Han är inte gammal, Tom Wilson. Och han är ju den som syns och hörs mest in i omklädningsrummet, kan jag tänka mig. Och på isen också, rent
efter,
verbalt.
Efter en viss ryss då?
Ja, det finns en viss ryss där som brukar vilja ha lite uppmärksamhet också. Men ja. ska man tala lite positivt om Tom Wilson för en gångs skull? Jag brukar inte nödvändigtvis göra det. Så är det att han är ju verkligen den moderna typens agitator. Alltså, han är ju inte någon gammal goon från 90-talet som bara
Han kan ju spela hockey.
Han har ett ganska hyfsat skott, han har bra fart, han har inget problem med tempot när Kuznetsov och Ovechkin sätter fart.
Nej. Och han är ju bra i närkampen.
Han är ju bra i närkampen, och ska man lägga in det här som en faktor, så är det ju faktiskt så att han kryper in under skinnet på motståndarna. Han gör sig hörd och sedd ute på isen. Ja, det finns en litet orosmoment hos motståndarna i det faktum att man kan åka på en hjärnskakning om man inte är beredd. Och en sån som Zach Aston-Reese har ju precis i dagarna här börjat kunna äta fast föda igen efter att ha fått känna på.
Är det sant?
Tom Wilsons ganska fula.
Har det, är det först nu?
Ja.
Han borde prova på mig, det skulle man gå ner i vikt.
Han tror jag inte är så nöjd med att äta soppa, slurpa soppa hela sommaren och se att Tom Wilson åker runt med Stanley Cup-bucklan och får 30 miljoner dollar liksom.
Nej, men det, jag tror jag ska prata med Wilson om han kan slå av käken på mig också, så jag tvingas till det.
Du ser som en diet.
Ja, Tom Wilson-diet.
Ja, just det. Ja, den är effektiv tror jag. Men, ja, nej, så att, men sen är det ju, ja, visst. Jag tycker att det låter väldigt mycket, för han är ju trots allt, trots att vi har hyllat honom som hockeyspelare också nu, så är det, han är ju begränsad. Visst, han kom ändå upp i 15 poäng här i sin superomgivning i Stanley Cup-slutspelet och var ju en bidragande faktor till att han vann.
Ja, och det märktes när han var borta.
Ja, och faktum är att i slutet av grundserien tyckte jag han var väldigt bra också, när han verkligen tog fart där för Washington. Det var inte bara i slutspelet. Men det är, jag har svårt att se honom, trots att han skulle vara en fast plats i första kedjan en hel säsong, så har jag svårt att se att han skulle komma över 40, åtminstone 50 poäng. Kanske 40 poäng i den här omgivningen, men han känner ju som en första kedjespelare, men han är ju allt annat egentligen än en första kedjespelare.
Nej, men i praktiken är han ju ändå det, eftersom han spelar första kedjan.
Ja, precis. Ja, men,
och ja, det är upp till Washington och honom själv att bevisa att det här var ett klokt beslut. Inte det beslut som resten av världen.
Nej, för jag dömer ut det så här i alla fall än så länge, men vi får se om
jag avvaktar facit.
Du gör det, ja. Det är intressant med Washington i alla fall att
de har samma,
de har samma lag.
Det är inte så.
Det är Grobauer, det är andra målvakten som har försvunnit.
Ja, även Orpik kommer ju tillbaka.
Orpik, han kommer ju tillbaka efter den där lilla manöver, lilla kryphålet kan man säga att de hittat genom att Colorado fick köpa den istället, så kunde de ta tillbaka.
Ja. Alltså, det var trevligt för honom att få in alla de pengarna på konton.
Ja, och Smith Pelly lyckas de få skriva nytt kontrakt också efter att egentligen inte ha gett något qualifying offer. Så att de har mixtrat lite där och lyckats behålla samma trupp. Och, sen får vi se då. Alltså, jag tycker ändå att det känns bättre jämfört med typ Los Angeles eller till viss del Chicago. Nej, för nu, det blir ju lite så här att man belönar sina spelare retroaktivt där med feta kontrakt. Även John Carlson fick ju ett monsterkontrakt. Men om man jämför med till exempel Los Angeles, så menar Tom Wilson, han får det här stora kontraktet, han är bara 24 år som sagt. Han är inte Dustin Brown och är 32. Och John Carlson, han är 90 precis som jag, så jag anser att han är ung trots att han är 28 och kanske kommer vara rätt gammal trots att det här kontraktet börjar ha sina slut i sin slutfas. Men jag tycker ändå att Washington ligger ganska bra till inom de närmsta åren. Alltså att trots att de har, och T. Joshi förra året fick ett fett kontrakt och sådär, men andra, nej, jag tycker nog att de ligger ganska bra till. Och att det kan vara så att de kan återupprepa den här succén nästa säsong.
Ja.
Så det är inte helt orimligt.
Nej. Det är ju, nu satt jag andra tankar, ledsen.
Ja, nu försvann du igen. Det var nästan en sådär, metaforisk gäsp.
Ja, men det är ju ganska ovanligt ändå, eller hur? Att man får behålla hela laget.
Ja, precis. Alltså vi har ändå sett på, nu tog jag Chicago som exempel, som har belönat till exempel i Brent Seabrook.
Ja, men de har också tappat.
De har ändå tappat väldigt mycket. Deras första Stanley Cup-titel 2010, det var ju ett lag med Dustin Byfuglien, med Andrew Ladd, med Chris Versteeg och alla möjliga, Brian Campbell och sådär.
Ja.
Nu kommer vissa av dem tillbaka senare, men de tappar ju ett helt gäng.
Ja, direkt.
Och ändå så lyckas de ta två Stanley Cup-titlar till då, några år senare. Så att det här är en ganska unik situation, att det är samma lag så gott som alltså kliver ut på isen i oktober också. Så att det är ändå imponerande, det får man ge dem.
Ja. Sen är det målvakter som har fått stora kontrakt också. Med John Gibson, din gamla favorit i Anaheim i spetsen.
Ja.
Vad fick han, 8 år?
Han fick ju ett 8-årskontrakt på 6,4 miljoner dollar per säsong. Ja, ganska ordentligt kontrakt.
Ja, ja, han anses ju som väldigt bra, har jag förstått, av er statsnissar.
Ja.
Vår vän Tobias Pettersson hamrar ju mycket hårt för hon hävdar att det är lätt en av ligans bästa målvakter. Ja. Jag förhåller mig lite skeptisk till det, eftersom jag tycker att han har en förmåga, dels blir han jämt skadad.
Han har ju en skadestryck. Det går inte förneka.
Och sen så viker han ner sig i de verkligt avgörande ögonblicken.
ja, hittills i hans karriär så går det ju att peka på några gånger när han inte riktigt svarat upp mot förväntningarna i slutspelssammanhang.
Nej, i de stora Game 7 och den här, jag tänker på den här serien mot Nashville förra året.
Men faktum är då att
2017.
Ja, det har du rätt och inte rätt, för att han var inte så bra när han stod. Men sen var han faktiskt skadad i slutet när det var dags för...
Ja, då var det ju...
Då var det Bernier, ja. Nelson Mandela som kom in. Men då har du också rätt, för att då var han ju skadad.
Ja, Gibson. Exakt. Ja.
Så, ja, det, han har ju lite ljumsk- och höftproblem och sånt där. Men nu har de ju slagit fast när de skriver återårskontraktet att nej, det är ingen fara. Han är fit. Ja. Det är ingenting som vi oroar sig ett dugg över. Och sen så kan man ju peka på, ja, fast han gick ju faktiskt av ganska många matcher förr och han fick bytas ut många gånger på grund av skada. Inom loppet av bara några matcher så byttes han ut 3 gånger på grund av skada. Men det säger de att nej, det var mer precautionary. Vi hade Ryan Miller så att vi behövde inte riska någonting. Och ni såg ju, han spelade ändå 60 matcher förra säsongen. Så att, nej, det är inga problem. Och kollar man statsmässigt, Tobias Pettersson vill ju titta djupare sen. Men ska vi ta en sån enkel statistik som bara räddningsprocent, så är det ju faktiskt så att... Ja, det här behöver inte säga så mycket egentligen, men över alla NHL-målvakter genom tiderna som har stått minst 100 matcher i ligan, vad de har för räddningsprocent totalt sett över sin karriär, då är John Gibson etta.
Jaså.
På 92,3 tror jag han ligger på. Sen gör ju den här statistiken att det kanske inte säger så mycket, för du kan inte gissa vem som ligger tvåa.
Nej.
Philip Grubauer.
Ja.
Men trea däremot, det säger väldigt mycket om den här målvakten. Dominik Hasek, trots att han stod på 90-talet och 80-talet egentligen och 2000-talet, en svårare era för målvakter, så...
Tror du att så. Gibsons agent har pekat på...
Ja, jag tror han har pekat på att kolla här vem som har bäst procent genom tiden i NHL. Ja, det är min klient, det är Gibson.
Ja.
Så det har han nog kikat på och gjorde att han fick det här feta kontraktet. Men jag personligen, jag tycker att visst, det är lite läskigt att ge 8-årskontrakt till en skadebenägen målvakt, men han är ung, han är bara 32 år när kontraktet löper ut, eller 33 rättare sagt. Och 6,4 miljoner dollar låter kanske mycket, så som våra hjärnor är inställda nu de senaste åren. Men
min hjärna är inte inställd.
Den är inte inställd på dollar som flyger runt här. Men lönetaket höjs ju hela tiden, så att 6,4 miljoner dollar är inte så farligt. Så att jag skulle vilja säga att en annan målakt har skrivit ett värre kontrakt i sommar. Och det är Marc-André Fleury.
Ja.
För där pratar vi om en
ska jag ha 5 mål?
Han ska faktiskt bara 3 år.
3 år?
Bara 3 år. Men det kontraktet börjar gälla först nästa sommar. Så att okay. Han har 1 år till här på sitt gamla kontrakt med Vegas. Ja. Sen så att det är praktiken 4 år kvar i Vegas då. Och visst, han gjorde en otrolig säsong. Det går inte att komma på. Och sådär. Och jag tycker kanske inte... Han tog dem till final. Och jag tror inte man ska underskatta kanske det faktum i ett så ny klubb som Vegas också. Att han är ju deras fixstjärna.
Ja.
Alltså vi kan ju prata om Wild Bill här i Sverige. Men pratar du med random Vegas-bo, ja, så tror jag, skulle de peka på någon spel de känner till i Vegas, så är det väl...
Ja, han får ju överlägset mest jubel på line-up och så.
Ja, han är ju deras guy liksom.
Ja.
Så att...
Och det är ju kommersiellt riktigt att se till att han är kvar.
Ja, och han är ju den person som han är liksom. Han är ju en stjärna på alla sätt.
Mm.
Men när det här kontraktet börjar gälla, då ska han fylla 35 den hösten. Och han ju generellt sett i karriären, så där pratar vi om en målvakt som kan vara lite upp och ner. Han är ju inte helt stabil alla gånger, men förra säsongen gjorde han ju sin bästa hela karriären på ålderns höst. Så att det är väl därför de belönar honom, men det är ju lite riskabelt tycker jag att skriva det här jättekontraktet med honom så här långt i förväg. Mm. För jag tror inte det hade blivit någon huggsex om Marc-André Fleury nästa sommar annars ändå.
När han... Nej, är så pass gammal. Det har du ju såklart rätt i.
Och 7 miljoner dollar per säsong. Det är inget fynd de gjorde att skriva det här kontraktet så här långt i förväg heller. Utan det har väl landat på ungefär 7 miljoner max nästa sommar också. Om det hade blivit huggsexa, tror jag. Så att det var ett dåligt sätt att skriva kontrakt med Marc-André Fleury. Tycker jag verkligen. Men samtidigt så förstår jag att de jättegärna vill ha kvar sin stora fixstjärna och binda upp honom några säsonger. Även fast han är gammal.
Ja.
Så. Det kändes som att jag tog tillbaka lite med...
Du brukar ju göra det.
Ja, jag brukar... Ja, det brukar bli så att jag garderar mig på båda sidorna ungefär.
Mm. Ja, hade Hellebuck också, va?
Hellebuken.
Just det. Men han förtjänar ju det. Han är ju ung och framtidsman.
Ja, visst. Vad är han? Han är 93 är han det. Ja, han är ung och Det var egentligen först i år som han slog igenom också. Jag menar, dessförinnan har ju han tampats om och inte riktigt bevisat sig som första keeper, men han är ju ung. Mm. Så att det kommer ju, till slut så slog han igenom. Och jag tror att han var en enormt viktig faktor till att Winnipeg gjorde det här lyftet den här säsongen. För att vi har ju pratat om Winnipeg i flera år. Och så till slut så blir de så här bra.
Mm.
Det var ju till stor del av att de fick en målvaktsspel som gick att lita på. Så att man fick han 6,1 tror jag för 6 år och sånt där. Och det tycker jag är snarare på den fyndsidan än på att det skulle vara pricey, tycker jag.
Ja,
alltså det,
ja men det förtjänar Hellebuyck.
Hellebuycken som ju var hård mot Fleury och sa att jag skulle aldrig byta till mig hans spelstil.
Nej, titta nu kommer Thomas Roos också.
Thomas Roos, du ser vilka du vet, det är, jag känner mig lite som ett, så här, att man sitter på ett zoo i ett akvarium här. Ja. Folk kommer att titta på och ser att det är en ovanlig art som sitter här på andra sidan. Per Bjurman är i Stockholm liksom. Det vill man ju se.
Ja, en grobian från Borlänge.
Ja.
Men du, en annan ett annat samtalsämne här under sommaren, sen sommaren, är Henrik Zetterberg. Och ja, vad som händer med honom och Detroit, om han kommer att spela vidare eller inte. Det finns han har inte ett klartecken än på att han kommer att spela. Han har 3 år kvar på kontraktet. Det var ju ett sånt där jättelångt då.
Ja.
Nu tjänar han 3 den här säsongen och sen en och en på de 2 sista åren.
Ja, just det.
Han har ju tydligen problem med ryggen igen då.
Ja.
Så, jag vet inte, vi kan bara spekulera.
Ja, precis. Det känns ju lite tråkigt. Ja. Om det skulle bli så att han får lägga sig av så här i förtid.
Ja.
Men, men
låt mig säga så här. Det hade nog varit lättare att hitta inspiration om Detroit hade gjort lite mer under sommaren. Ja. Men de tänker ju ställa ungefär samma lag på isen igen och kommer inte att gå till något slutspel nu heller.
Ja, precis. Jag håller helt med där. Nu ska jag sätta motivera sig att försöka rehabträna och få i ordning på den här ryggen på ålderns höst för att komma tillbaka till ett lag som gärna slutar i botten av tabellen.
Ja.
Visst, de har förlängde med Mike Green och de har tagit in Thomas Vanek och de har lite tur i draften och fick Filip Sadina. Men på kort sikt här, det hjälper ingenting.
Nej.
Och i den divisionen de spelar med...
Det är bara Ottawa som kan komma bakom dem.
Ja, exakt. För vi pratade om Buffalo här tidigare som är på uppgång. Ett Florida Panthers som var en poäng från slutspel förra året. Det glömmer man bort lite grann, som jag tror kan vara med och utmana. Och så har vi ju Buffalo Tampa, eller Boston Tampa och Toronto i samma division.
Toronto, också. Som ju verkligen är...
Ja.
Och så Montreal då. Du kanske inte heller...
Nej, men
de ser bättre ut än Red Wings.
Ja, de har ju... Ja, det borde de... Ja, där får vi se. Montreal är också ett diskussionsämne på sätt och vis. Men, det känns ju som att det bidrar kanske till att Zetterberg...
Ja, men jag håller med. Det skulle vara jävligt tråkigt. Överhuvudtaget tycker jag det skulle vara svintråkigt om han slutar. Vi har ju haft en väldigt bra relation under de här 12 åren.
Ja, precis. Han är ju en... Bara en sån sak som att han är en fellow storsnusare, precis som här Biffen.
Ja, fast det han har slutat med det.
Har han lagt ner med det?
Ja.
Det var det värsta jag hört.
Men förr så, han får inte 5, tror jag.
Är det så pass alltså?
ja.
Vi hjälpte väl till att frakta snus till varandra ungefär så här, från Sverige.
Ja, precis. Ja. I Sochi fick jag ju en hel, när han åkte hem så lämnade han kvar en rulle åt mig.
Ja, du ser. Ja, precis. Det är snyggt gjort.
Ja.
Men sen är ju kontraktet uppbyggt så här också, så att som kanske gör att det ändå är, men det var ju så de skrev kontrakten på den tiden, att det var väldigt lite på slutet.
Och det är inte så, han behöver inte pengar, han
har så att han klarar sig.
Ja.
Han skulle kunna börja snusa igen rent ekonomiskt.
Ja, det kanske inte var. Även om det är jävligt dyrt att snusa nu, så tror jag han klarar det.
Va?
Ja, vi får se. Jag hoppas in i det sista på att kapten Zäta återvänder.
Ja, precis. Och, alltså, med Detroit i den situationen de är i, om det, rent hypotetiskt, om man skulle orka spela någon säsong till, skulle inte de kunna behålla halva hans lön och skicka han till någon contender och sånt där?
Ja, alltså, det vet ju fan om man vill.
Nej. Han är så rotad i Detroit rent socialt och sådär.
Ja, men det var rätt. De kunde skicka honom till Tampa.
Ja, men alltså,
Zetterberg i Tampa, tror jag. Det kan jag inte se.
Nej, det, jag kan ju inte se han i något annat än
Lövvitt. Nej, det är bara, otroligt svårt.
Visst, man har sett han i landslagströja, men annars är man ju van med liksom Timrås tröja som ser ut ungefär som Detroits också. Så det...
Tänk inte här med, eller Vegas eller Rangers. Nej, det går inte.
Nej, det går inte. Nej, det, nu, jag tar tillbaka den tanken rent, bara för att det blir för mycket att hantera i skallen.
Toronto kanske, så han får återförenas med sin vän Mike Babcock.
Ja, just det vill han. Uff. Ja, det där vill inte nu... Om Zetterberg satt och lyssnade på den här nu mot förmodan, då skulle han stängt av precis här för 5 sekunder sedan.
Ja, det skulle han. Ja, ja. Du, vad har vi med? Ja, vi hade ju Bucklan i Sverige här i veckan. Den var först hos Burra i Malmö. Och sen har den varit i Gävle för första gången någonsin.
Ja, precis.
I Gävle Valbo. För att, ja, det är konstigt nog så tror man ju att ett sånt hockeyfest som Gävle att det skulle ha... Men de som har tillhört Brynäs och vunnit förut, de har tagit dem till andra hemstäder. Ja. Fagersta och Sundsvall närmast.
Ja.
Sandström och Näslund då. Men nu kom den dit och det verkade ju ha varit väldigt uppskattat. Och...
Ja, precis. Nej, det var ju lite, jag borde ju kanske ha tagit mig dit. Jag har ju lite rötter i Gävle. Farsan är därifrån.
Precis, jag tänkte fråga för var det.
Nej, precis. Nej, jag måste säga att jag var lite dum i planeringen där. Och så hade jag tänkt att jag åker ut i skärgården här på lördag. Så bara, oj, nu kommer ju Stanley Cup-bucklan hit.
Kunde du ha krämt en match med ditt gloriösa Gävle IF också kanske?
Ja, precis. Nej, Gävle IF är ju tyvärr ingen stor underhållning just här nu. Tyvärr är ju nästan Division 1 norra snart från Superettan på dem, tror jag. Men
ja, apropå... så kunde ett alternativ var att du hade åkt till Norge och sett utomhusmatchen på Ullevål med Team Z,
ja,
eller med Team Zuccarello och ja. Henke och Peter Forsberg var ju med. Foppa var med. Jag såg bilden när han slog några briljanta passningar.
Ja, jag måste säga att jag där missade lite också. Det var också ute i skärgården och gick miste om hockey som faktiskt spelades. Det är lite oväntat då att det är hockey i Oslo utomhus på Ullevål där mitt i sommaren.
Jag hade ju tänkt att vara på den där matchen ursprungligen. Prata om det i vintras, men nu när det närmar sig så, nej, jag orkar inte åka. Jag blir så jävla lat när jag är här. Jag vill inte åka någonting, jag vill ligga i soffan och läsa böcker.
Ja, ja, det blir ju så här i Sverige.
Ja, när jag ber om ursäkt.
När du är i New York, då är det nästan tvärtom att du blir ju rastlös så fort du inte har jobb.
Ja.
Om du inte får köra bagavåkning monumentalen några gånger per månad nästan, då rullar inte livet som du vill.
Exakt.
Trivs inte.
Nej, men nu har jag kommit bort från det. Jag sa ju det när vi skulle bara gå på semester. Jag tycker inte om att vara ledig. Jag vill ha stressen.
Jag var lite orolig för det faktiskt.
Jag vill ha stressen och nerven, pulsen. Ja. Känna att jag lever.
Ja.
Men nu har jag hamnat i den här jävla...
Ja, precis.
Äter vinerbröd och läser böcker.
Ja, precis.
Jag orkar inte göra något.
Och det smyger till som en gäsp här i NHL-podd 205. Det är den här första gången, tror jag.
Ja, men det här kommer snart att bli ändring på. För snart ska vi... Nu var ju det här som sagt en sommarspecial. Och det är inte så att vi kör varje vecka nu, men det kommer vi igång med i september.
Ja, men då kör vi väl våran... vi brukar ju ha en sån här preview-podd där vi går igenom division för division.
Ja.
Och
sen börjar träningsmatcher.
Ja, då börjar träningsmatcher. Då är camperna i full gång och det finns massor med diskussioner och sätta tänderna i. Vi har faktiskt några spelare kvar här som vi kommer behöva diskutera också. Alltså, William Karlsson har inte, eller William Karlsson, William Nylander har fortfarande inte tecknat på något nytt kontrakt.
Nej.
Det är lite spännande. Han är RFA fortfarande.
Vi ska se. Ja.
Och nu är du uppe i schemat och kollar här lite grann.
Nej, det är inte alls det. Jag kollar på. Jag har ju redan börjat skicka dig sms om vilka som går till final och så.
Ja, just det.
Det första som för säsongen, vad stod det i den? Är det jag försöker hitta här?
Ja, du hade något där med Calgary. Då kändes det som att nu ligger du... Nu.
Calgary-Toronto.
Calgary-Toronto hade du som ett förslag. Ja. Nog för att Calgary har ett spännande lag på gång här nu med några fina justeringar som vi kommer komma in på vår preview av Pacific-divisionen, kan jag tänka mig. Men... Ja, du har i alla fall levererat 2 stycken olika Stanley Cup-final-idéer till dig.
Sharks Leafs
hade du.
Ja, det var första för säsongen.
Ja, just det.
Och då kommer inte så dum.
Då kommer jag ihåg att jag svarade att du kommer ha 7 varianter till här innan,
ja,
innan
var det, du har bestämt dig. Sen var det Sabres Flames,
ja. Ja, då känns det som att...
ja, då hade jag druckit lite.
Då hade jag druckit lite grann. Det där mässigt kan eventuellt ha kommit 0-1-35 eller sånt där.
Men Sharks Leafs är inte helt otänkbart.
Det är inte helt otänkbart faktiskt. Det är inte otänkbart. Och jag måste säga, apropå San Jose. Man kanske snarare skulle vilja stanna vid Toronto i det här fallet när de tog in Tavares och sådär. Men jag måste bara säga med San Jose som gick bet på just Tavares. De hade gjort i ordning utrymme för honom. Mm. Alltså, kan det inte vara så att vi ser en stor San Jose-trade här snart när vi ändå, Max Pacioretty är fortfarande kvar och vill bli tradad. Artemi Panarin inte minst vill bort och har pratat, det har ryktats om Kalifornien eller Metropolitan Area eller Florida-trakten. Mm. Skulle inte Artemi Panarin till San Jose nu när de har utrymme och sådär kunna vara spännande trade?
Mycket spännande.
Mm. De är ju i win now mode här med flera storstjärnor på långa kontrakt och som är över 30 vissa av dem till och med. Så de måste börja ta i nu verkligen från tårna. Ja. Det ska bli något Stanley Cup till Bay Area.
Ja, man tänker många av lagen sedan 2015, eller alla lag som har varit i final sedan 2015 och förlorat. Ja. Det känns som de är väldigt angelägna om att komma tillbaka. Så alltså, Tampa, Nashville, San Jose.
Ja. Som fortfarande har mitt uppe i sin prime på många av sina spelare. Ja. Alltså de är verkligen, de går för det så mycket nu. Alltså. Så att, ja, och borde ha motivationen också.
Ja. Ja. Ja, vi kommer få återkomma om det här.
Vi kommer få återkomma, ja.
Men det här var väl trevligt då?
Ja, jag tyckte det var trevligt att få snacka lite NHL helt plötsligt igen här. Det var som sagt ovant, men en trevlig liten avstickare mitt i sommaren.
Absolut. Så, ska vi vara nöjda med det då?
Vi nöjer oss där. Jag vet inte hur länge vi har varit igång, men det känns som att vi har varit igång ett tag i alla fall.
Ja.
Och så hörs vi kanske i september.
Vi hörs om några veckor igen helt enkelt.
Ja, precis. Då har ni era preview-poddar och så tackar vi för den här gången och säger adjös.
Morsning.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.